gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen, bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Ska vi be en bön först? Herre, tack för den här stunden inför ditt ord. Tack för ditt ord som är levande. Det är kraftigt och det talar till oss i varje situation. Välsigna nu den här stunden när vi öppnar ditt ord och när vi läser de här texterna från apostlagärningarna. I Jesu namn. Amen. Den första kristna församlingen. Och detta var de fyra punkterna, om jag minns det rätt, som Henrik tog fram förra söndagen. Han talade om apostlarnas undervisning, om förkunnelsen, om Jesu död och uppståndelse. Kerygma, som det heter på grekiska, alltså proklamationen av de goda nyheterna. Och i undervisningen så ingick också givetvis då vad det betydde, vad den här proklamationen om Jesu död och uppståndelse, vad den betydde för de första kristna. Vad livet i Kristus innebär. Undervisningen. Didaké på grekiska, det betyder, det är därifrån vi har fått ordet didaktik då, va, som betyder undervisningen. Och för det andra då, gemenskapen, den inbördes hjälpen, står det i andra översättningar. Eller koinonia, som Henrik sa också förra söndagen, gemenskapen då. Det handlade ju om att man samlades i templet, men också i hemmen i den första kristna församlingen. Det står ju om det i vers 46. Varje dag så var de tillsammans i templet och i hemmen, så bröt de bröd och delade måltid med varandra. Alltså både den stora gemenskapen men också den lilla gemenskapen. I vårt fall så är det ju vår söndagsgudstjänst och den lilla gruppen som vi kallar för cellgruppen. För det tredje också då brödsbrytelsen. Och vi ska fira nattvard här med en liten stund. Och det är ju också någonting som de första kristna gjorde då. Och det gjordes då på den tiden inom ramen för en vanlig måltid egentligen, en kärleksmåltid eller en agapemåltid. Men sen blev det en del av gudstjänsten. Och för det fjärde då bönerna. Och om du läser, vill läsa lite mer en bön som förmodligen är ett exempel på hur man bad i den första kristna församlingen, så kan du läsa i Apostlagärningarna kapitel 4 och 24 och framåt där. Där är det en bön som är nedskriven. Härskare, du som har skapat himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Du har låtit den heliga anden säga till vår fader David och så vidare. Där har vi en bön nedskriven hur de första kristna bad. Det står sedan lite längre fram där. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det var en bön i den första kristna församlingen. Bönen var kraftkällan. Bönen var det som var, det var något viktigt i den första kristna församlingen. Och en naturlig del för dem. Och idag så tänkte jag fortsätta lite grann här. Jag tänkte läsa några texter till då. Som är som en slags sammanfattningar av den första kristna församlingens liv då. Och de båda andra är från kapitel 4, vers 32. Där har vi en liten text också som är en liten beskrivning av hur det var. Och där står det så här då. Hela skaran, nu måste jag läsa här. Hela skaran av de som kommer till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde. Och bar fram betalningen för det som sålts. och lade ner det vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Så står det i den här texten då, den första. Och vi ska läsa en till då, som är då hämtad från det femte kapitlet, vers 12-16. Och då står det så här: genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem. Men folket satte dem högt och mer än så. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar, för att när Petrus gick förbi, åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Och från orterna kring Jerusalem kom också stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Nu läste jag ju 81:ans översättning här, men den som är här är folkbibeln. Alltså, vi möter här en församling som präglades av några saker. Och väldigt kort då så vill jag ge några ord här. För det första så var det en väldigt stark enhet. Man skulle kunna säga en total enhet. De var ett hjärta och en själ, står det. Och det ledde till en djup gemenskap och till och med då en egendomsgemenskap. Att man till och med delade med sig av det man hade. Man hade allt gemensamt. Och det betyder väl att det fanns inga behov i den första kristna församlingen som inte fylldes. Man fyllde behoven som fanns i gemenskapen. Ingen led någon nöd. Och man kan inte se här att det var något påtvingat, utan det var förmodligen någonting som kom ur en djup gemenskap och glädje, där man då delade med sig av allt. Och sen blev jag så tagen av det här uttrycket då. Det står i vers 33: de fick alla riklig del av Guds nåd. Och i den här översättningen så står det: alla och stor nåd var över dem alla. Jag vet inte om du har märkt det med det uttrycket, men jag tycker det är ett fint uttryck. Alla fick riklig del av nåd. Och så skedde det ju under och tecken också. Och det är väl något som vi längtar efter att få se mer av i vår tid. Det var någonting. Alla fick del av nåd, men det skedde också under och tecken i den första kristna församlingen. Sen står det någonting som kan få oss att haja till lite. Men det står ju faktiskt att man blev fylld av bävan och fruktan. Så står det. Man fylldes av bävan och fruktan. Det skedde saker som gjorde det skapade nästan som en rädsla bland människor. Och det är kanske någonting som vi kan fundera på. Hur kommer det sig? I kapitel 5 då, så hade händelsen skett med Ananias och Safira, som då hade sålt sin mark, men de hade inte gett alla pengar. De ljög alltså. Och där faller de döda ner. Och då står det i vers 11: stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talas om denna händelse. Det fanns en gudsfruktan i den första kristna församlingen, ett allvar. Att ljuga eller lura den helige ande, det ledde till konsekvenser. Men resultatet blev ändå att många kommer till tro. Under och tecken var en del av den första kristna församlingen. Och visst längtar vi efter det i vår tid också. Vi vill gärna se mer av det. Det sker. Men vi skulle vilja se ännu mer. Några bilder av den första kristna församlingen, eller bibliska illustrationer då, på vad är församlingen egentligen. Det kan passa bra, tycker jag, idag när vi har årsmöte. För det första så är församlingen ett folk. Vi är ett folk. Och jag har en bild där på en massa människor. Och tittar vi ut över världen idag så är vi ett stort folk. Man brukar räkna med att någonstans mellan 70 och 100 000 personer kommer till tro varje dag. Varje dag i världen idag. Församlingen växer. Och räknar man alla kristna idag så är vi kanske Om man då räknar dem som även är kanske namnkristna, 2 miljarder. Men budskapet proklameras och förkunnas och det bildas nya församlingar hela tiden. De första kristna, de såg sig själv först som en del av det judiska folket. Men sen efterhand så blev de ju utstötta ur synagogan och de blev förföljda. Och de blev ett nytt gudsfolk då. I vers kapitel 15 i Apostlagärningarna och vers 14 så står det så här. Att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Gud vann ett folk. Det är ett lite ovanligt uttryck. I första Petrus kapitel 2 så står det att ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Det är vår identitet. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk som ska förkunna Guds storverk. Amen. Det är den första bilden och det finns flera bilder. Den andra är ju någonting som vi säkert har hört de flesta av oss, en kropp. Och det tycker jag är en fin bild av församlingen. För församlingen är en kropp, en kroppsförsamling. Och det kan man tala mycket om, men för det viktigaste är att kanske komma ihåg att Kristus är huvudet. Han är ju källan, den som leder församlingen. I Efesierbrevet kapitel 1 så står det så här i det första kapitlet och den 22 versen. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Vi är alltså kroppsdelar i kroppen. Jesu händer och fötter här på jorden. Och om det står det i Romarbrevet kapitel 12 också. Kapitel 12, vers 4 och 6 står, där det står, ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Det är också en fin tanke. Kyrkan är Kristi händer och fötter på jorden och vårt uppdrag är att göra Jesus känd, älskad och efterföljd på jorden. Men den här bilden talar ju mycket om att vi är en levande organism. Vi är inget kadaver eller död kropp, utan församlingen är en levande organism. Och mer än en organisation, även om vi ska fira årsmöte nu och hålla val och så vidare. Men vi är en levande organism. Och den första församlingen, den såg dopet som starten på det kristna livet. Den troende blir en del av kroppen. Och det betyder en nära gemenskap med Kristus själv. Man firade nattvarden och man var en del av gemenskapen då. Var är din plats i kroppen? Var är du sammankopplad in i kroppen? Och då tänker jag väldigt konkret, vad har du dina närmaste vänner? Vad kan du liksom känna att här har jag någon som jag kan be tillsammans med? Här har någon jag kan dela mina bekymmer med? Har du dem, är du sammankopplad i en cellgrupp till exempel där du känner att här har jag en gemenskap med andra? Där kan jag dela mina bördor och mina glädjeämnen. Ni är alltså Kristi kropp. Var och var för sig delar av den, står det i första Korintierbrevet kapitel 12. Den sista bilden här och den tredje bilden, det är att församlingen är också ett hus. Ja, är det här huset då? Nej, det är det inte. Utan församlingen är ett hus som en bild. I Efesierbrevet kapitel 2, vers 21. Där talas det om att vi är ett hus. Kom ihåg att ni, nu ska vi se så jag läser rätt här, kapitel 2 och 21. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Jesus säger hörnstenen, eller grunden, fundamentet. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Egentligen så finns det inte längre några heliga byggnader. Kyrkan, vilka är det? Eller vad är kyrkan? Ja, det är vi. Vi som sitter här. Vi är levande stenar. Det är inte väggarna. Detta är inte kyrkan egentligen som vi ser här. Utan kyrkan är människor. Vi är Guds hus. Gud bor bland människor genom sin ande. Och det är något fantastiskt. Så egentligen behöver vi ingen byggnad för att kalla kyrka. Jag har firat gudstjänst i olika sammanhang. Och det har säkert du gjort också. En gång var vi långt nere i Ecuadors djungel. Och satt i ett skjul där. Det var bara ett brädor, tjocka brädor som man satt på. Och det var obekvämt. Och det var varmt. Och flugorna flög. Och det var insekter. Och det var en sån här gaslampa. Det fanns ingen ström, ingenting. Men det fanns någon som tog en gitarr och så steg en lovsång mitt där i djungeln. En fantastisk känsla. Och det kanske du har varit med om något sånt också någon gång. När man på ett enkelt sätt delar gemenskapen. Och där är Guds församling. Apostlagärningarna ger oss mönsterbilden för församlingen. Församlingen ska vara en gemenskap präglad av uppriktighet, ärlig glädje. Den ska vara en attraktiv gemenskap som drar människor till sig genom sitt sätt att leva. Och församlingens uppdrag är att fortsätta det som de första kristna gjorde. Deras mission, deras sändande är vi också en del av i vår tid. Att förkunna Jesus. Och nu tänkte jag ta här tre riktningar för församlingen. För det första uppåt. Nu ska vi se om det går, om jag kan rita här. Det kan jag inte. Nej. Uppåt. Inåt. Och utåt. Hoppas det är lite pedagogiskt här. Uppåt. Vad tror ni jag tänker på då? När man läser berättelserna från apostlagärningarna. De första kristnas gemenskap. Så möter vi en gemenskap som har tre riktningar. För det första uppåt. För det andra inåt. Och för det tredje utåt. Uppåt till Gud är den första. En dynamisk gudsrelation. Och det här skulle jag vilja kalla för församlingens DNA. Och jag är inte så bra på det här med DNA, men det är säkert någon som kan det mycket bättre. Men DNA kodar väl allt levande, om jag har förstått det rätt. DNA, där finns allt liv kodat. En kollega till mig sa att man kan ta en telefonsladd och dra ut den ungefär som en meter. Så långt är DNA i varje cell. Så ihopskruvat är det i varje cell. Ungefär som en telefonsladd. Om det stämmer, det vet jag inte, men jag tror det. För det första, en dynamisk gudsrelation. Nu ska vi se att det är ganska pedagogiskt det här. Dynamisk gudsrelation. Vi är en gemenskap vänd upp mot Gud i tillbedjan, bön och lovprisning. Och Gud måste alltid vara vårt centrum. Den vi först vänder oss till. Vår gudstjänst är en tjänst inför Gud. Det är inte inför människor. Det här är ingen show. Vår gudstjänst är inför Gud. Vi tillber Gud och vi vill ära honom. Det är vår viktigaste kallelse. Och i det så håller vi fast vid apostlarnas undervisning. Vid Guds ord. Vid Bibeln. Vi håller fast vid det som de första kristna predikade. De talade om Jesus för alla människor. De som kom till tro, de lät man döpa. Och de som man lät döpa, de undervisade man. Om allt det som Jesus hade sagt. Bibeln var i centrum. Nu hade ju inte de första kristna det nya testamentet som vi har. De hade ju det gamla testamentet. Men det räckte för dem. De kunde sen efter ett tag skriva ner det då. Vi bryter brödet, vi delar vinet för att minnas Jesu verk på korset. Och på det sättet så tillber vi Gud i vår gudstjänst. Vi minns det som Jesus har gjort för oss och vi upplever hans närvaro. Vi berörs av hans nåd och kärlek. Det var det. En nära gemenskap, ett en nära. Inåt. Församlingen är en gemenskap där vi delar livet med varandra. Vi delar vardagslivet. Vi möts i cellgrupperna i veckorna. Och vi är en familj där vi kan hjälpa varandra. Både andligt, socialt, praktiskt och kanske även ibland ekonomiskt. Precis som de första kristna. Vi kan ta hand om varandra i en nära gemenskap. Och det är väl något som vi kämpar med väldigt mycket i vår tid. Eftersom vårt samhälle har blivit mer och mer individualistiskt. Vi dras istället ifrån varandra. Och som Henrik nämnde förra söndagen. Vi är uppkopplade men vi är ofta bortkopplade. En nära gemenskap. För det tredje, i församlingens DNA så finns det ett apostoliskt uppdrag. Och det låter lite kanske häftigt med det här apostoliska uppdraget. Men apostel var ju någon som var sänd. Det handlar om sändning. Att vi har ett uppdrag att vara sända till vår tid. Utåt. Kyrkan är riktad utåt i mission. Uppdraget är att förkunna budskapet om Jesus för vår tid. Och den förkunnelsen sker genom ord. Men också genom handling. Genom under och tecken. Genom en trovärdig livsstil. Och goda gärningar. Och vi har alla en tjänst där. Det är inte bara några få. Alla har en tjänst. Det var inte bara apostlarna som vittnade under den första kristna tiden. Alla vittnade. Alla tog tillfällen att dela budskapet om Jesus. Så trots nu att vi ska ha förhandling om en liten stund här nu då, så är kyrkan faktiskt ingen förening i sitt DNA. Utan i vårt DNA är vi någonting mycket djupare. Vi är inte bara en verksamhet. Vi kan vara organiserade som en förening som vi är, och det ska vi vara. Vi kan ha en byggnad som vi har. Vi kan bedriva verksamhet. Men det är inte vårt DNA egentligen. Det räcker egentligen med en gemenskap av lärjungar som tror på Jesus Kristus. Som delar sina liv med varandra i tjänst för världen. För att församlingen ska finnas och vara närvarande. Och en kristen församling som Skogsrokyrkan, vår församling. Det är en lokal gemenskap av lärjungar som har gemenskap med Gud genom Jesus Kristus uppåt. Som lever gemenskap med varandra inåt. Som sprider Guds kärlek i ord och handling i sin omgivning. I Södra Ryd, i Skövde, i Skaraborg, i Sverige och ut över världen. Vi är en del av den stora kristna kyrkan i världen. Det är vårt DNA. Och jag skulle vilja säga att det är vår förmån, det är vår glädje, men det är också vår utmaning idag när vi möts till årsmöte. Låt oss gå vidare. Låt oss växa i gemenskap. Låt oss växa i tillbedjan uppåt. Och låt oss växa i gemenskap tillsammans. Och låt oss växa i att nå ut och fullfölja vårt uppdrag i vår stadsdel. I vår stad, i vårt land, i vår tid, februari 2018. Vill du vara med?